Nåd vare med er alla och fri ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Jesus, du är vårt hopp när det känns mörkt och tungt. När vi är oroliga och bekymrade så hoppas vi på dig. Vi vet att den som kommer till dig behöver aldrig vara rädd. I ditt ord har du lovat alla den hjälp och den tröst som du vet vad var och en av oss behöver särskilt. Öppnar du nu våra ögon för undren i din undervisning. Detta ber vi om i vår Herres och Frälsares namn. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Det finns ju ett uttryck som säger det sista som överger människan, det är hoppet. Och vi brukar uttrycka oss i vardagen att vi hoppas på det bästa. Och det är just detta hopp som många gånger har hållit uppe människor i svåra tider med bekymmer och nöd. När Bibeln, vår heliga skrift, talar om ett hopp så lägger den till ytterligare en dimension. Guds hjälp och Guds hopp i livet, det är en trygghet som ger hoppet dess styrka och dess kraft. Det kan många kristna vittna. I Psaltaren 71 så läser vi: för du är vårt hopp, Herre, min trygghet ända från min ungdom. Guds ord är fullt av löften om hjälp som allihopa egentligen kan sammanfattas i den kända orden: ropa till mig på nödens dag, jag ska rädda dig och du ska ära mig. Eller som vi som är lite äldre har lärt oss med gamla översättningen: åkalla mig i nöden så vill jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Psaltaren 50 och 15. En vers som många kristna i många tider har ropat om hjälp i svåra stunder. Men håller nu dessa löften och allt det som skriften säger den har? Det finns många, och även Guds folk klagar också allt som oftast. Vi känner igen det från Bibelns ord. Vi läser i Psaltaren hur David, som hade allt och hade fått det mesta, säger: min väg är död för Herren. Herren bryr sig inte om min rätt. De har bett om hjälp, men de har inte fått den hjälp, eller har inte fått det svar som de vill ha. Det första man måste tänka sig här, det är att Gud, han har aldrig lovat hjälp till den som bara vill ha hjälp med jordiska ting eller jordiska bekymmer och ändå inte vill vara ett Guds barn. För det står så här: den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det är någonting som vi måste tänka på. Vidare måste vi också påminna varandra att det är Gud som styr världen och det är inte vi. Han för de otaliga stjärnorna fram, läser vi, i hopar som bara han kan räkna. Och här på jorden, så läser vi evangelien, så faller inte ens en gråspar till marken utan att han känner till det. Alltså att ge sig in i Guds rådslag, i hans innersta väsen, det kan vi inte göra. Det är ju det som den moderna vetenskapen idag så ofta gör. Man vill sätta sig själv där och Gud där och ändra på förhållandet att vi är hans barn och han är vår far. Han håller allt och har full kontroll. Han är så mycket högre än vi och han är lika hög som himlen är över jorden, läser vi. Därför kan vi inte heller begära att vi ska förstå alltid Guds vägar till full. Han har ju också fått det namnet. Han är under. Att lita på Guds hjälp, det är alltid ett uttryck för tro. Och den som tror får alltid vara beredd att tro utan att se. Han vet alltid vårt bästa. Även om det sker så många gånger precis tvärt emot alla våra önskningar. Och för en kristen så handlar livet genom att tro utan att se. Tro utan alla synbara bevis. Petrus, han skriver till någon kristna i sitt första brev. Honom, alltså Kristus, har ni inte sett, men ändå älskar ni honom. Och ni tror honom fast ni inte ser honom. Att tro utan att se innebär också oftast att svaren på våra böner kan dröja. Men vad ska vi då säga om alla det som relaterar till sina erfarenheter? Det som säger att det hände där och då, och det var sån kraft vid det där mötet. De slängde sina käppar och de slängde sina kryckor och de fick synen tillbaka. Paulus, han säger i andra brevet till korintierna: tre gånger har jag bett att törntaggen ska vika ifrån mig. Men ändå är den kvar. Varför fick den vara kvar? Det var därför att Paulus av en som inte skulle förhäva sig. Och Paulus säger, han har svarat mig. Gud har svarat mig. Och vad är svaret? Min nåd är dig nog. Kraften fullkomnas i svaghet. Guds fruktan som är förenad med, så kommer ett ord som knappast används idag, för nöjsamhet. Det är en gåva som Bibeln framställer mer än någonting annat. Att vara förnöjd. Inte i det stora, men de stora, väldiga sakerna. Utan i det lilla. Och den som är fruktar Gud och älskar hans ord och är nöjd, det är bland de allra största gåvorna du kan äga som människa på den här jorden. Nöjd med det lilla. Anspråkslösa, det som ingenting är, det lilla i den här världen, men det är det absolut största för Gud, eller inför Gud. I dagens predikotext som vi läste från altaret, så var lärjungarna ute på sjön. Och det är en sak som vi ska betona med den här texten. Det står att de hade motvind. Och alla vet vi vad motvind är. Har jag ostanvind när jag cyklar hem från jobbet, så går det trögt och det är jobbigt. Det känns extra tungt. Och man kommer så sent hem till kaffet, tycker man. Och som det är inte nog med det, så finns det ytterligare ett uttryck som ibland, som är likt det som drabbar oss. Ett väderuttryck som SMH inte har lanserat, utan det drabbar också oss som kristna. Motgångsdimma. På fjärde söndagen vill våra texter lära oss vad det innebär att ha och äga det kristna hoppet. Redan vår episteltext som vi läste påminner oss. Och den ville säga, där ville Paulus säga till den försynte, den ibland lite svage Timoteus, han var försiktig, att han inte skulle fälla modet, utan han hade fått kraftens ande och inte modlöshetens ande. Och han behövde inte skämmas för evangeliet. Kraften och frimodigheten, den driver ut både ängslan och oro. Med anledning av vår text, om denna så fina text som vi har hört så många gånger, så kan vi sätta en rubrik: kyrkan och församlingens väg i motvind. I vår text så stod det att båten som vi läste var hårt ansatt av vågorna, eftersom det hade motvind. Kyrkan liknas ju ofta vid ett skepp som kämpar på vågorna. Den här berättelsen är ju en av dem som har skapat den här bilden om kyrkan och församlingen som är ute på sjön bland vågor, och där det ofta är motvind och det böljar och det är svårt. Från Noaks ark till vår egen tid har bilden av kyrkan som ett skepp varit mycket, mycket talande. Hon kastas på vågorna, men hon sjunker inte. Havet, det farliga, det kaotiska, har ända från skapelsen varit en bild av ondskan, fördärvet och undergång. Och det är makter som vill skapa oro och bekymmer hos oss. Men skeppet går över vågorna också, som vi läste idag, i motvinden. Vad vill nu denna underbara berättelse lära oss? Många saker. Jesus, han befallde ju här i vår text sina lärjungar att gå i båten. Själv, läste vi, så gick han avsides för att be för. Sände han ut sina lärjungar medvetet i oväder och motvind. Det såg ut som de var ensamma och övergivna. Men var så säker, hans böner följde dem från stranden. Och det har vi ju skriftens bevis. Var en av oss ber Fadern som sitter på den sonen som sitter på Guds faderns högra sida, och han har forit upp till himlen och ber för sin kyrka och församling. På samma sätt så bad han nu för lärjungarna som var ute på sjön. Och så ser det ut många gånger som om det ska gå under. Det var svårt för lärjungarna. Det blev höga böljor, läste vi, och det blev motvind. Detta har ju många gånger inspirerat sångare att skriva. Och vi har den kända versen hos Lina Sandell: ditt ord och Jesu skall bestå, ditt rike kan ej falla. Hur vilt en otron rasar må och syndens vågor svalla, du har ändå till evig tid ute i rättfärdighet och frid ett härligt rike grundat. Alltid när Herren Jesus sänder ut sina lärjungar så förbereder han dem för motvind. Han säger aldrig, ni får gå och så får det bli hur det kan. Nej, aldrig, aldrig. Också när det är där på land när han är på, när vi är på landet och inte bara på havet, så döljer han aldrig svårigheterna. Paulus talar och tar upp frågan, och han säger så många gånger att det var inget glidarjobb att vara apostel. Livet var inte, när han gick runt i mindre Asien, en räkmacka. Det var skeppsbrott, och det var bland rövare. Han var frusen, han var naken. Det är det testamentet som en av de allra största apostlarna lämnar efter sig till oss. Han som hade fått en av de absolut största gåvorna i Guds rike, han säger inte, ni skulle varit med och sett hur det var. Nej, utan det var bekymmer. Men mitt i bekymmer så visste han vad han hade hjälpen också. Men han döljer inte att det var skeppsbrott, och det var rövare, och det var frusen, och det var nakenhet, och det var skeppsbrott, och det ena med det andra. Vi ska bli hatade, säger vår bibel, och föraktade, och människor ska se ner på oss. Men ändå har Gud full koll på sina medlemmar. För det finns något, kära vänner, som är viktigare än en klapp på axeln. Det är något som är viktigare än att alltid få medhåll eller glida med i medvind. I motvinden så härdas och prövas tro. Skriften sticker ju inte under stol på mer att det är genom många svårigheter som vi stiger in i Guds rike. Och detta, det säger den heliga skrift, och det säger Herre Jesus till oss för att visa skillnaden på tron som bärar och bekymrar och dens tro som bär genom livet. Det är skillnad på bävan och det som bär. Varför stannade Jesus kvar på stranden? Han lät den pröva sin egen styrka. Båtarna kände de till. Det kunde de ju hantera. De var fiskare. Motvinden var däremot besvär. Och det är ju en talande bild för oss. Det är ju en ständig frestelse för oss kristna att falla upp i medvinden. När det är svårt och det är svåra tider. När världen vill att vi ska leva på ett helt annat sätt. När världen vill att vi ska anta deras sätt. Moral och etik. Då faller vi lätt upp i medvinden. Att anpassa oss efter den här världens tänkesätt. Att glida med varje fall på ett litet hörn. Eller bara en liten stund. Ju mer vi som enskilda och församling vänjer oss, desto större blir tryggheten att söka tröst. När medvinden knuffar och puffar oss i ryggen. Vi får inte ge efter. Det är så lätt att lägga om till medvind. Och det kostar så lite. Men i motvinden, det är att stå för Guds ord. Att räkna med att det håller. Att söka sin hjälp och sin tröst i Guds ord. När kyrkan börjar se mer på sig själv än på sin Herre, mer på motvinden och vågsvallet än på honom, då behöver hon komma ihåg Petrus. Det var ju när han släppte blicken, som vi läser i vår text, och började titta på vågorna och blåsten, som djupet öppnade sig och han höll på att sjunka. Att söka lä gör vi när vi vill ha det lugnt och tryggt omkring oss. Och frestelsen att söka den i tiden och i tidsandan är alltid en frestelse för oss alla. I vår text så är det två sköna bekännelser som vi hörde om. Det var en syndabekännelse av Petrus och det var en trosbekännelse av lärjungarna. Petrus, den impulsive Petrus, den som hela tiden tog initiativ. Han ville möta Jesus utanför båten. Men hans egen ängslan och oro tog överhanden. När han ser på sig själv, sin utsatthet, det är då han sjunker. Men vad gör han? Han bekänner sin vanmakt. Han säger: Herre, hjälp. Och då blir han räddad. Det är det vår text säger. Och det står en sak: det är jag. Jag är. Det är han som står ute på sjön. Han som gjorde brödundret i Johannes 6. Han som öppnade den blindes ögon. Han som är den gode herden. Han som är det sanna vinträdet. Det är han som står där på sjön i Petrus. Som har all makt i himlen och på jord. Den andra bekännelsen sa vi, det var en trosbekännelse. Och den kom lärjungarna med. De blev ju rädda när de såg. De trodde det var ett spöke som gick där på sjön. Men det var ju deras herre. Han kom på vattnet i motvinden. Och så måste ju också vår bekännelse och trosbekännelse också förnöjas. Lärjungarna säger, eller han säger ju till lärjungarna: det är jag. Och de säger ju, som det står i vår text: du är verkligen Guds son. Det är det som de brister ut när de får se Jesus komma till dem. Och han säger också till lärjungarna: så liten tro ni har. Och det är ju det som är vårt bekymmer. Och det är ju det som vi får bära genom livet på grund av den skada som synden har gjort. Men genom Guds ord så får vi kraft och styrka att komma över detta. Lina Sandell, hon har skrivit en vers till som vi ska avsluta vår predikan med. Där står det så här: visst synes det, o Herre kär, som skulle det gå under. Visst stormar det en här en där, som bävade dess grunder. Men ack, det synes endast så. Ditt rike skall bestå när jord och himmel faller.